Då kan ni slå upp. Jag har fått en text tilldelad mig som är ifrån Uppenbarelseboken 5 och 5. Vi har ju en serie på kvällarna där vi går igenom olika titlar som Jesus har i Nya testamentet. Och jag har alltså fått Uppenbarelseboken 5 och 5. Och det är ju inte vilken titel som helst. Det är ju ingen titel som är vilken som helst, men den här ja, den är fantastisk. Det handlar om lejonet av Judastam. Så jag kommer nog överskrida den här 10-minuters gränsen som vi brukar använda på. Det kanske blir en kvart. Och dessutom tänkte jag läsa hela den här scenen. Så jag tänkte läsa kapitel 4 och en bit in i kapitel 5 där. Så vi läser från kapitel 4. Uppenbarelseboken 4. Så börjar jag från början där. Därefter såg jag och se en dörr stod öppen i himlen. Och rösten som jag först hade hört tala till mig som en basun sa: kom hit upp så ska jag visa dig vad som måste ske efter detta. Genast var jag i anden och se en tron stod i himlen och någon satt på tronen. Och han som satt där liknade en ädelsten som jaspis och karneol. Och runt omkring tronen fanns en regnbåge som liknade smaragd. Runt omkring tronen stod 24 troner och på tronerna satt 24 äldste klädda i vita kläder och med kronor av guld på huvudet. Och från tronen kom blixtar och dån och åska. Och framför tronen brann 7 facklor som är Guds 7 andar. Framför tronen låg liksom ett hav av glas som av kristall. Mitt för tronen och runt omkring den stod 4 varelser som hade fullt med ögon fram till och bak till. Den första varelsen liknade ett lejon, den andra en ung tjur. Den tredje hade ett ansikte som en människa och den fjärde liknade en flygande örn. Var och en av dessa varelser hade 6 vingar och fullt med ögon runt om och på insidan. Dag och natt, säger de, utan uppehåll: helig, helig, helig är Herren Gud allsmäktig. Han som var och som är och som kommer. Och när varelserna prisar och ärar och tackar honom som sitter på tronen och som lever i evigheters evighet, då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheters evighet. De lägger ner sina kronor inför tronen och säger: värdig är du, vår Herre och Gud, att ta emot lov och ära och makt. För du har skapat allt. Genom din vilja kom det till och blev skapat. Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift på både insidan och utsidan, förseglad med 7 sigill. Och jag såg en väldig ängel som ropade med stark röst: vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill? Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. Men en av de äldste sa till mig: gråt inte. Se, lejonet av Judastam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Och jag såg i mitten mellan tronen och de 4 varelserna och de äldste stod ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Det hade 7 horn och 7 ögon som är Guds 7 andar utsända över hela jorden. Och lammet gick fram och tog bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Och när det tog bokrullen föll de 4 varelserna och de 24 äldste ner inför lammet. Var och en hade en harpa och skålar av guld fulla med rökelse som är de heligas böner. Och de sjöng en ny sång: du är värdig att ta bokrullen och bryta dess sigill. För du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud och de ska regera på jorden. Så lyder Herrens ord. Ja, vänner. Uppenbarelseboken 4 och 5. Det är två av de mest storslagna kapitlen i hela Bibeln. Och jag ska försöka tala här på 10-15 minuter om det som är obeskrivligt. Det finns inga ord eller kategorier för att fånga det stora som finns här. Den här texten finns i ett sammanhang där vi först har sett ett magnifikt porträtt av Jesus i kapitel 1. Och sen har Jesus talat till sin kyrka i kapitel 2 och 3. Till olika församlingar. Det här var församlingar som genomgick krig och lidande. Alltså krig mot synd också internt och lidande. Vissa församlingar blomstrade. Jesus uppmuntrar dem att vara trofasta och uthålliga. Och andra församlingar var förgiftade av självgodhet. De hade börjat göra kompromisser i det kristna livet. För att de ville inte vara så annorlunda mot sin omvärld. Eftersom det kostade så mycket. Och samtliga församlingar var i stort behov av uppmuntran. Att hålla fast vid evangeliet. Och fortsätta predika evangeliet. Trots att det skulle innebära att de kanske behövde ge sina egna liv. Så hur motiverar Gud sitt folk som är trängda, som är lidande och förföljda? Hur motiverar Gud dem att stå trofasta? Hur motiverar Gud sitt folk att fortsätta sprida evangeliet trots att det kanske kostar deras egna liv? Han motiverar dem genom att ge en vision av sig själv. Han låter dem se sitt lidande i ljuset av vem Gud är. Han säger, se det krig som ni genomgår i ljuset av vem Kristus är. Och fortsätt att predika evangeliet i ljuset av Guds ära och härlighet. För det förändrar allt. Det är själva huvudpoängen här i Uppenbarelseboken 4 och 5. Både för de människorna där och då och för oss här och nu. Att betrakta våra liv i ljuset av vem Gud är. Här har vi vi hinner inte ens skrapa på den. Här har vi en storslagen bild av treenig Gud. Alltså den här texten, syftet med den här texten är att våra ögon ska öppnas. Och vi ska få nya perspektiv på varje liten sak i våra liv som vi oroar oss för. Av den enda anledningen att Gud finns. Och han är oändlig i makt och i ära. Så, vi går in i texten. Inför aposteln Johannes ögon så öppnas alltså en dörr i himlen. Och han bjuds att komma in för att få en glimt av Gud. Av Gud fader, av Guds son och Gud den helige ande. Och den treenige Gud porträtteras genom ett liksom kaleidoskop av mängder av himmelska bilder som får oss att tappa andan i förundran. Det här är så stort. Först får vi se fadern. Det är obeskrivligt. Ja, ni hör hur jag liksom famlar efter. Jag får använda ord som obeskrivligt hela tiden. Johannes kämpar efter att finna ord och kategorier. Precis som profeterna Jesaja och Daniel och Hesekiel före honom. Men det som Johannes får se, det är kulmen. Det är större än allt som Jesaja och Hesekiel och Daniel och Zakaria. Det här tronrumsscenen slår alla andra. Han staplar bilder och symboler på varandra för att förmedla den storheten som inte kan fångas i ord. Han får se först hur fadern är universums absoluta centrum. Det skulle vara så intressant att bara gå igenom alla de här. Vi hinner inte det. Men han får se hur fadern är absolut centrum i universum. Allt kretsar kring honom. Han är omgiven av lovsång. Han är domare över allt och över alla. Han är helig över allt och alla. Han är bortom tid. Han är den högste och den evigt upphöjde. Han är oändlig i sin ära. Och sen växlar bilden. Och vi får se Gud, sonen. Texten talar om en bokrulle. Ser ni det i 5:1? En bokrulle. Den här bokrullen kommer att liksom visa framåt i Uppenbarelseboken. Vi kommer att förstå vad som står i den här bokrullen. Den handlar om Guds förutbestämda plan för hela skapelsen. Hela historien, hela försoningen, upprättelsen. Guds plan för den totala utplåningen av ondska och hur han till och med ska förgöra döden. Guds plan för syndens slutliga bortskaffande och utplåning av allt lidande och smärta och förföljelse. Det här är slutet på krig och sjukdomar och katastrofer. Här kommer Guds rike fullt ut till mänskligheten och återupprättar himmel och jord. Och det är folk som ska ära honom och njuta av honom för evigt. Allt finns i den här bokrullen. Så vem är värdig att öppna den? Det vill säga, vem är värdig att träda fram och verkställa det som står skrivet? Vem kan verkställa Guds eviga rådslut? Vem kan bringa försoning och upprättelse? Vem kan döma ondskan och dess hantlangare? Vem kan skapa fred och frihet i evighet? Och hela himlen blir tyst. Tyst. Och den här tystnaden vittnar ju om mänsklighetens elände. För det finns ingen som är värdig. De höga änglarna är inte värdiga. Hela mänskligheten har vänt sig bort från Gud och förlorat härligheten från honom. Så Johannes faller i våldsam gråt. Han är överväldigad över tanken på en framtid utan de här sakerna som står skrivna. Ingen försoning, ingen upprättelse, ingen dom, ingen uppgörelse med ondskan, ingen seger över döden, inget hopp. Men medan Johannes gråter kommer en av de äldste till honom och säger i vers 5: gråt inte. Se, lejonet av Judas stam, Davids rotskott, har segrat. Han kan öppna bokrullen och dess 7 sigill. Han är det segrande lejonet. Och det här förutsades redan i Bibelns första bok, första Mosebok 49, vers 10. Att denna Messias skulle komma av Davids rotskott, som texten säger här, är också förutsatt många gånger. Bland annat genom profeten Jesaja. Jag bara läser ett par verser här. 11:1, Jesaja 11:1. En gren ska växa ur Jishajs avhuggna stam. Ett skott ska skjuta fram ur hans rot. 11:10. Den dagen ska folken söka sig till Jishajs rot. Till honom som står som ett baner för alla folk. Och platsen där han tronar ska bli ärad. Nu är den dagen här. Den segrande Messias har kommit. Det är det vi får se. Och det går inte att överdriva hur stark den här kontrasten är mellan himlens tystnad när ingen kan öppna bokrullen och den stund där någon har trätt fram. Genom historien, från världens begynnelse, så har människor kommit och gått. Hög och låg, nobel och simpel. Och samtliga, de mest godhjärtade och varmaste och starkaste, har fallit offer för synden. Generation efter generation av slavar under den andemakt som är verksam i olydnadens människor. Vi har hört Jona predika i morse om stamtavlan. Generation efter generation, människor med fenomenal kapacitet, alla slavar under den andemakt som är verksam i olydnadens människor. I århundrade efter århundrade har varje man och varje kvinna varit underkastad dödens välde. Men här, vänner, kommer någon som inte liknar någon annan. Här kommer en som inte föll offer under synden. Här kommer någon som hade makt över synden. Här kommer någon som inte var en slav under Satans herravälde. Nej, här kommer någon som krossar den urgamla ormen. Denne man blev inte fånge under döden. Denne man besegrade döden. Här har vi Davids rotskott, lejonet av Juda. Och han har kommit och han har segrat. Det är ett bilden av ett lejon. Det förstår ett barn. Det symboliserar kunglig makt, auktoritet. Det finns ingen starkare än lejonet. Det finns ingen högre än lejonet. Han är oövervinnerlig. Men titta här i texten, hur han har segrat. Johannes sträcker sig fram för att se detta segrande lejon. Om vi fortsätter i vers 6 här. Och så ser han ett lamm som såg ut att ha blivit slaktat. Så det segrande lejonet är det slaktade lammet. Han är alltså, som Johannes döparen sa, Guds lamm som tar bort världens synd. Det anspelar förstås på andra Mosebok 12 och berättelsen om när israeliterna på Guds uppmaning tog ett oskyldigt lamm och strök blodet på dörrposterna. Guds folk räddades från Guds dom under lammets blod som ett baner. Och Jesaja profeterade många århundraden senare om ett lamm som skulle ledas till slakt. Han sa att Guds enda son skulle krossas enligt Guds suveräna vilja. Så detta lejon segrar genom att slaktas som ett lamm. Han segrar genom korsfästelse. Han fördärvades, föraktades, förkastades, piskades, krossades i syndarens ställe. Så att alla som tar skydd under hans blodsbaner är fullkomligt trygga. Han är det slaktade lammet som står mitt emellan tronen och de fyra varelserna och de äldste. Ser ni att han står där i vers 6? Och sen går han. Vi vet ju att slaktade lamm står inte. Och de går inte. Men här har vi ett lamm som har genomlidit döden och besegrat döden. Här har vi ett lamm som bär dödens märken men som är suverän över döden. Det här är det gladaste budskap som någonsin kan komma över mänskliga läppar. Guds slaktade lamm är ett lejon som regerar som suverän herre överallt. Tack och lov. Så går då detta lejonlika lamm fram och tar bokrullen ur högra handen på honom som satt på tronen. Jag måste bara säga det här också. Alltså det första århundradets åhörare, de måste ha häpnat när de hörde det. För de hade en känsla för vad en kung var för någonting. Och vad det innebar i själva tronrummet. Ingen går fram till en kung och tar hans bokrulle ur hans högra hand, ur maktens hand. Här har vi, alltså i vers kapitel 4 har vi det mest majestätiska porträtt av Gud Fader vi någonsin kan tänka oss. Han är omgiven av himmelska väsen. Evig lovsång och tillbedjan. Ingen i himlen eller på jorden eller under jorden är värdig att öppna bokrullen. Och så kommer Jesus rakt fram till tronen och tar den ur hans högra hand. Vi kan inte låta den kraftfulla bilden gå förlorad här. Han är värdig. Han är av samma väsen som Fadern. Han är ljus av ljus. Sann Gud av sann Gud. Född och inte skapad. Men han ödmjukade sig själv som ett lamm. Och därför sjunger änglarna en ny sång. Denna sång till lammet. Vers 9. Du är värdig att ta bokrullen. Bryta dess sigill, för du har blivit slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Så än en gång, vänner. Storheten i det här går inte att beskriva. Men försök att föreställa dig att det här är för vår skull. Lejonet av Juda som är oändlig i makt och ära och auktoritet gav sitt liv för att vi skulle få leva. Och genom tron på honom förenas vi med honom, så han för oss genom döden under sitt blods baner, och han låter oss dela hans eviga liv i gemenskap med Fadern. Så vänner, vad vi än går igenom av lidande och förföljelse, hämta kraft i detta. Gud står över allt. Och hans son Jesus Kristus, själv Gud, är värdig att friköpa dig ur allt detta.